Radioplay.
Tänk på kriminalfallen som du aldrig hört talas om. Det är de som den här podden ska handla om. För i deckare och polisfilmer är allting enkelt och logiskt. Bovarna har tydliga motiv och är genomtänkta. Och polisen pusslar fram en lösning där vi får alla svar. Men i verkligheten fungerar det ju inte så. För de flesta brottslingar, de planerar dåligt, jobbar slumpmässigt och är rent korkade. Välkommen till Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman. I det här avsnittet ska jag berätta historien om tjallaren som blev utpressare och kastade sig in i ett av 2000-talets mest uppmärksammade fall, Fabian Bengtsson-kidnappningen, utan att han hade någonting med den att göra. Att en förmögen person kidnappas med krav på lösensumma är ytterst ovanligt i Sverige. Men det händer. Kidnappningen av Erik Westerberg skakade om Sverige 2002. Den gången gick det under omständigheterna bra. Erik släpptes och kidnapparna greps. Men 3 år senare så är det dags igen. Då kidnappas Fabian Bengtsson som är vd för prylkedjan Siba. Han är en person som det svenska folket har en stark relation till eftersom han syns i företagets tv-reklam.
Mr. Charlie? Yes, we buy. But your prices are too high. You have to go down on me.
Press him lower.
Hello.
Den 17 januari 2005 lämnar Fabian Bengtsson sitt hem i Göteborg för att som vanligt åka till jobbet. Men han kommer aldrig fram. Istället blir han överfallen i garaget. 2 män slänger in honom i en bil, kör honom till en lägenhet i en annan del av staden där han hålls fången i en ljudisolerad låda. När medierna får veta vad som har hänt blir detta en nyhet som slår ut nästan allt annat under de 17 dygn som dramat pågår. Kidnappningen av Fabian Bengtsson är inget misslyckat brott utan ett mycket allvarligt fall. Det finns väldigt lite komik i det. Men i ett slags sidospår i det här fallet så finns det brott som den här podden ska handla om. Vi ska snart höra på vilket sätt, men först ska vi kolla lite grann på vår gärningsman. En utpressare som gör sig till huvudperson i den här kidnappningen som han egentligen inte har någonting med att göra.
Beatles gav oss sin musik.
Ja, 1977 föds Sinisa Markovic. Han växer upp i Halmstad och halkar snett ganska tidigt. På högstadiet skolkar han mycket, hotar sina lärare och anmäls för olika småbrott. 15 år gammal döms han för första gången för att han hade köpt stöldgods. När han senare stängs av från gymnasiet så ersätter han skolan med alkohol och droger. Och istället för klasskompisar umgås Sinisa med kriminella. 1995 döms han för narkotikabrott efter att ha försökt hjälpa en kompis som sitter anhållen. Sinisa kommer till receptionen hos polisen med ett bakverk i present. Men när polisen undersöker paketet så visade sig att ett narkotikaklassat preparat är gömt inuti. Med åren dras Sinisa Markovic allt djupare in i kriminalitet. Han hotar en man med pistol och hamnar i fängelse. Men någon gång efter att han har avtjänat sitt straff så börjar Sinisa samarbeta med polisen. Han tillhör inte den typ av informatörer som läcker uppgifter för att tjäna pengar. De poliser som har med Sinisa Markovic att göra uppfattar honom snarare som en spänningssökare. En agentromantiker som går igång på dubbelspel och hemliga möten. I början av 2000-talet har Sinisa Markovic ingångar i flera kriminella gäng i Göteborg. Mycket beroende på att han har bra kontakter som kan fixa vapen. Det gör att de uppgifter som han lämnar till polisen får ett stort värde. Men Sinisa är ingen strateg. I samband med en maktstrid i den undre världen så spelar han sina kort fel och det får allvarliga konsekvenser. Tidigare vänner blir fiender och han själv hotas till livet. Polisen hjälper då Sinisa att flytta till en hemlig adress. Dödshoten finns kvar. Sinisa Markovic inser att det är bäst att lämna Sverige. Polisen hjälper honom med det praktiska och tillsammans med sin syster tar Markovic i november 2004 sin bil, alla sina tillhörigheter på en släpkärra och kör till Wien i Österrike. Där har systerns pojkvän släkt som kan hjälpa till med bostad, jobb och ett nytt liv. Men dessvärre ska det här nya livet inte alls bli som Sinisa Markovic har trott. Okej, nu är vi tillbaka i januari 2005. Och Martin Stenmark laddar för årets Melodifestival samtidigt som Fabian Bengtsson har blivit kidnappad. Fabians kidnappare har tvingats inse att deras brott är mycket mer komplicerat i praktiken än vad det skulle kunna framstå som i teorin. Deras drömmar om ett nytt liv, det krockar med en verklighet där deras offer Fabian behöver mat och toalettbesök och annat. Dessutom måste kidnapparna inleda någon slags förhandling. Annars blir det ju ingen lösensumma. Och de här kidnapparna vet inte riktigt hur de ska lyckas med den saken. De är nämligen inte yrkeskriminella. Den drivande av dem, Darko Sokacic, drömmer om pengar för att starta ett hem för krigsskadade soldater. Och hans medhjälpare, Lirim Seferi, är mest ute efter spänning. För att på något sätt få kontakt med Fabian Bengtssons familj tvingar Darko Fabian att läsa in meddelanden på en bandspelare. I ett av de meddelanden som Fabian nu tvingas lämna till sin pappa instruerar han att från och med nu ska en hemlig kod användas i kommunikationen. Detta för att familjen Bengtsson ska vara säker på att det är de riktiga kidnapparna som hört av sig. Koden är "Livet är bräckligt". Det här låter ju som en detalj och en ganska dålig deckare, men faktum är att den här koden ska få betydelse senare. För snart kommer historien om kidnappningen av Fabian Bengtsson att bli ännu märkligare. Det händer vid flera tillfällen att familjen Bengtsson får märkliga samtal från personer som säger sig veta var Fabian finns och vem som har kidnappat honom. Någon vill ha 200 000 kronor för att ge familjen information. När Fabians bror Martin svarar att det går att ordna, då hör personen aldrig av sig igen. Och så här fortsätter det. Och det är nu som Sinisa Markovic ska bli en del av den här historien. För den 31 januari, 14 dagar efter att Fabian Bengtsson har rövats bort, ringer en man till familjen Bengtssons hemtelefon. Han säger att han har information om deras son. Men för att samtalet inte ska kunna spåras undrar han om Bengt kan skaffa ett kontantkort med ett nytt mobiltelefonnummer. Och det gör Bengt också. Och sen ringer telefonen igen. Men när Bengt ber om den hemliga koden som han har fått veta, alltså "livet är bräckligt", då svarar mannen att det inte finns någon kod och att familjen Bengtsson har pratat med fel personer. Dagen efter får Johanna Evren, informationsansvarig på SIBA, ett liknande samtal. Här är det autentiska ljudet.
Det är Johanna Evren.
Hallå.
Hej.
Det är Johanna.
Ja.
Lyssnar du så att du inte behöver dra det flera gånger nu?
Ja, då lyssnar.
Samma man, som nu kallar sig för Johan, ringer upp och upprepar att Bengt ska skaffa ytterligare ett nummer. Två timmar senare så ringer han Johanna Evren igen och vill ha det här nya telefonnumret till Bengt. Vid det här laget så har märkliga samtal blivit en del av Johanna Evrens vardag, så hon är på sin vakt. Därför vill hon ha mer information innan hon lämnar ut något mer nummer.
Okej. Men finns det inte nummer kan göra det som han bara svarar med?
Hon frågar vem Johan egentligen är. Jag är den som håller honom, säger mannen om Fabian Bengtsson. Okej. Och du har något sätt att visa det också, undrar Johanna Evren. Då bryts samtalet. Mannen ringer dock upp igen. Du, Johanna, lyssna nu så att vi inte behöver dra det flera gånger, säger mannen som kallar sig för Johan. Mannen berättar sedan att Fabians pappa Bengt dagen efter ska ta ett plan till Wien och ha med sig hälften av pengarna. Från flygplatsen ska han ta sig till centrum och vänta på hotell Radisson SAS. Här är ljudupptagningen från polisens utredning.
Ja, hallå?
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 Har du ett nummer?
Vem är det jag talar med?
Har du ett nummer?
Ja, vad har du att säga? Har du så att jag vet att jag pratar med rätt person?
Har du nytt eller inte?
Jag vill fråga om du är rätt person som jag pratar med. Och då får du säga några ord så att jag hör det.
Vi är rätt personer.
Ja, men då vill jag höra koden.
Finns ingen kod. Då pratar med fel personer.
Nej, då är det nog...
Hitta detta då.
Förlåt?
Tonen i telefonsamtalen är mer hotfulla än i de brev och meddelanden från Fabian som tidigare har kommit fram till familjen Bengtsson. Så både familjen och polisen funderar över om andra kriminella som är av hårdare virke har tagit över den här kidnappningen. Kan det vara så att Fabian har sålts vidare till ett annat gäng? Dagen efter, och nu är det den 1 februari, då får Bengt Bengtsson mängder av sms från ett österrikiskt nummer. De blir mer och mer hotfulla. Han uppmanas återigen att omedelbart ta ett flyg till Wien. När han ber om den hemliga koden, livet är bräckligt, då blir tonen ännu mer otäck. Under dagen så ramlade in 22 sms och de skapar såklart rejäl oro både i familjen Bengtssons villa och i polishuset i Göteborg. Men Bengt åker ingenstans förrän den som har skickat smsen har bevisat att han är Fabians verkliga kidnappare. Och den som har kallat sig för Johan i telefon, han skickar varken någon kod eller någon bild på Fabian. Samtidigt som smsen regnar in så jobbar den svenska polisen för högtryck tillsammans med sina österrikiska kollegor. Det första telefonsamtalet som kom till Bengt Bengtsson spåras till gränsen mellan Ungern och Österrike. De andra samtalen som kom några timmar senare kom från Frankfurt och det tredje spåras till Schweiz. SMSen kommer, ska det visa sig, från en Nokia-telefon 3410. Med hjälp av österrikisk polis så lyckas man till slut spåra byggnaden i Wien från vilken SMSen har skickats. Och vad står det parkerat utanför huset? Jo, en svensk registrerad bil. Kanske är det här en tillfällighet. Men den österrikiska polisen kontrollerar vem bilen är registrerad på och rapporterar namnet till polisen i Göteborg. Bilen tillhör Sinisa Markovic. Nu tror sig polisen i Göteborg har förstått vad som har hänt. Sinisa Markovic, deras kända tipsare, har tagit tillfället i akt och försökt pressa familjen Bengtsson på pengar. Varför skulle annars just Sinisas bil ha stått så nära den mobil där hot-smsen har skickats ifrån? En av poliserna har dessutom varit i kontakt med Sinisa. För i kidnapparjakten har polisen i Göteborg kontaktat alla sina gamla tjallare, även Sinisa. Först så säger han sig inte veta någonting. Men sen hör han av sig till sin kontaktperson på Göteborgspolisen med sms om att det är folk från Balkan som ligger bakom och att Fabian hålls fånge i en lägenhet i Kungsbacka eller Varberg. En av polisens Balkanexperter går till botten med tipset. Det visar sig att delar av informationen stämmer. De personer som Sinisa har nämnt vid namn, de existerar. Och möjligen så finns de i Sverige. Och det här är ju typiskt Sinisa, tänker utredarna. Genom åren har han haft en enastående förmåga att snappa upp information som få känner till. Och sen presentera den på ett sätt som gör att han framstår som mycket mer insatt än vad han är egentligen. Så verkar det vara även den här gången. Men som vanligt med Sinisa Markovic är allting en enda röra. Så kollegorna i Österrike, de håller byggnaden i Wien under bevakning. Att Sinisa skulle ha någonting med kidnappningen att göra, det verkar osannolikt, tänker polisen. Och detta visar sig vara helt rätt. För morgonen den 3 februari, efter att han har varit spårlöst försvunnen i 17 dygn, så släpps Fabian Bengtsson. Ingen lösensumma har betalats ut, men kidnapparna orkar inte längre.
Med tejp för ögonen slutade bilfärden i Slottsskogen där Fabian Bengtsson återfick friheten utan att någon lösensumma betalats ut.
Nu säger han bara, just go, just walk, don't look back, you're free då. Och blev jag också fortfarande väldigt rädd och känner att herregud.
Men trots att Fabian nu är återfunnen, vilket medierna inte har fått veta ännu, så fortsätter de hotfulla smsen från Österrike att komma. Vi har en känsla av att du inte kommer hålla din del av avtalet, Bengt. Mycket dålig idé. Tro oss, står det bland annat. Samtidigt så pågår polisens spårning av telefonen med full styrka. Den befinner sig vid Schwedenplatz i Wien. Och polisens spanare ser nu en man som bär på en Nokia-telefon av just den modell som man vet att sms:en kommer ifrån. Mannen är i 30-årsåldern, har slätrakat huvud och är kraftigt byggd. Polisen skuggar honom. Han är klädd i en beige parkas med huva och pälskant, jeans och svarta vinterskor. Mannen hoppar på spårvagnen. Spanarna följer efter. Den österrikiska polisen jämför mannens rörelsemönster med den spårade telefonens aktivitet och de här mönstren stämmer överens. Allting talar därför för att mannen i parkas är samma person som skickat och fortfarande skickar hotfulla sms till Bengt Bengtsson. Nu tycker polisen att de har tillräckligt med material. Sinisa Markovic grips, misstänkt för försök till utpressning. Han erkänner Sinisa är också noga med att betona att varken systern eller hennes pojkvän har någonting med brottet att göra. Jag kan inte förklara för mig själv hur idén kunde fastna i mitt huvud. Det var egentligen bara idioti, säger han i förhör. Ännu ett misslyckat brott i den svenska kriminalhistorien. Det vore egentligen bara patetiskt om det inte var del av en kidnappningshistoria som djupt sårat och skadat en familj. I Göteborg då, ja, där pågår jakten på de verkliga kidnapparna för fullt. Och tack vare uppgifter som Fabian Bengtsson har lämnat så grips Darko Sokacic i Göteborg och Lirim Seferi i Köpenhamn. För polisen är det nu frågan om det finns någon koppling mellan kidnapparna och Sinisa Markovic. Det finns ingen sån, visar utredningen, som ska fortsätta i flera månader. Till slut tycker sig utredarna ha lagt sitt pussel klart. Men det finns, som alltid i såna här stora polisutredningar, vissa frågetecken. Och några av dem gäller just Sinisa Markovics del. För den person som ringde Bengt Bengtsson och till Sibas informationsansvarig Johanna Övren, den här mannen som kallade sig för Johan, det är inte Sinisa Markovic. Det är bara att jämföra rösterna. Den där Johan är någon annan. Men vem? Det vägrar Sinisa berätta. Och vem hans eventuellt okända medhjälpare är, det är en gåta än idag. Rättegången inleds i Göteborgs tingsrätt i juni 2005. Domen meddelas månaden efter. De verkliga kidnapparna, Darko Sokacic och Lirim Seferi, de döms till 10 respektive 6 års fängelse. Sinisa Markovic får 2 års fängelse. Ingen av dem överklagar. Sinisa Markovic lämnar Sverige sommaren 2006. Då har han återigen bytt namn och lever fortfarande under hot. Kvar från hela den här märkliga utpressningshistorien så klingar en fråga och ett svar från ett av de många förhör som hölls med Sinisa Markovic. Polisen på andra sidan bordet, han har lyssnat länge på historien och frågar sedan Sinisa: inser du inte att du genom din falska information vilseledde polisen och gjorde att resurser satsades på fel spår? Det kunde innebära fara för Fabians liv. Och Sinisa Markovic svarar: nej, jag tänkte aldrig så långt. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Producent är Andreas Utterström. Glöm inte att prenumerera på podden. Och i iTunes kan du betygsätta oss och skriva en recension. Har du förslag på andra brott som du tycker att vi borde berätta om? Mejla gärna till misslyckadebrott@bplus.se.